Jag har som överskrift krukmakaren och lerkärlet. Och då går vi till Jeremia kapitel 18. Krukmakaren och lerkärlet. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: skulle jag inte kunna göra med en av Israels hus så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag med hedna folk och ett rike att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Här kan vi undra, kan Gud ångra sig? Det står så, det är översatt så. När han ångrar sig inte som vi gör när vi gör fel. För Gud gör inga fel, han gör inga misstag. Ordet nacham på hebreiska, det har flera betydelser. Det betyder att vara bedrövad över någon. Det kan översättas att hämnas. Och vi vet att det står att Herren säger: min är hämnden. Och Gud, han hämnas ju utifrån sin helighet och rättfärdighet. Och inte av onda motiv som vi människor gör. Nacham betyder också att trösta eller att trösta sig. Så Gud ändrar vad han hade i sinnet beroende på hur vi människor väljer här. Och ordet betyder också att sucka tungt, antingen av sorg eller av lättnad. Och då kanske vi mer bättre förstår varför Herren säger som han säger till Jeremia här. Vers 11. Säg därför nu till Juda män och till Jerusalems invånare. Så säger Herren: se, jag bereder en olycka åt er och jag tänker ut en plan mot er. Vänd därför om var och en från sin onda väg och ändra ert liv och era gärningar. Så här ser vi tydligt vad som händer när ett folk eller ett land, en nation som har kännetecknats av Guds fruktan vänder Gud ryggen och glömmer honom. Eller om det motsatta sker och människor söker Gud och omvänder sig och ber till honom och söker honom. Då Gud välsignar landet och folket och det blir en upprättelse och läkedom. Något som bara Gud kan åstadkomma. Det vi kallar väckelse. Jeremia fick senare gå tillbaka till krukmakaren och vi läser i Jeremia 19 och vers 1. Så sa Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna. Och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut i ord som jag kommer att tala till dig. Och sen kan man läsa vidare här om hur Jeremia får slå sönder lerkrukan. Som en varning till dem som hade vänt Gud ryggen här. De kunde alltså förhärda sig i synd så att de krossas och aldrig kan helas. Och Gud vill ju alltid frälsa oss människor och därför varnar han också för syndens konsekvenser. Och Juda här, sydriket Juda, var fullt av avguderi, korruption, förtryck, orättvisor, våld med mera. Och ändå trodde man att Gud skulle ge framgång och beskydd. Jeremia hade många falska profeter emot sig som profeterat fred och trygghet. Men några år senare skulle Juda intas av Babylonien. Här nämndes Hinnoms son stal, dit Jeremia fick gå och krossa den här lerkrukan. Och namnet Hinnom, det är samma som Gehenna kommer ifrån, och det är ett namn som Jesus använder när han talar om helvetet, eller beskrivs ju helvetet i Nya testamentet. Det var en avskrädesplats, sydost om Jerusalem, sydväst kanske det var, söder om i alla fall, där elden aldrig slocknar, beskrivs det. Här i dalen, här dyrkades främmande hedniska gudar, hela himlens härskara, står det om i Jeremia, tror jag, kapitel 19. Här offrade man sina egna spädbarn åt avgudarna Moloch och Baal för att få egen framgång. Och ju mer vi vet om vad som pågick här, ju mer förstår vi Guds vrede och sorg över vad som hände och varför han varnar och ropar till folket: vänd om, vänd om. Vi vill ju så gärna höra positiva budskap om framtiden. Eller hur? Vi vill höra om stora löften, om en jätteväckelse, att hela Sverige ska bli frälst. Och vi kan till och med välja att hellre tro på falska löften än sanningen. Så var det, precis så var det på Jeremias tid. Vad säger då Gud till Sverige, till oss kristna i Sverige, idag? Vi har underbara vänner i Klövsjö i Jämtland som bjöd oss dit i somras. Vi var där i juli månad. Och på vår hemsida har ni kunnat läsa om en profetisk dröm. Och drömmen började med att Göte och hans fru Eva-Lena var på väg till en stor konferens. Och jag citerar här när Göte berättar om drömmen. Vi var lite sena så folk hade redan satt sig till bords. Det var kaffe och tårta och på estraden spelade musik av ett band. Estraden var lång med lite förhöjning av två trappsteg upp. Jag reagerade på att det inte fanns något kors på estraden. Och jag kan inflika där, när han beskrev det här tänkte jag direkt på det man kallar festgudstjänst idag. Och korset i många församlingar. Och korset som döljs bakom mörka draperier i en del kyrkor. Och Göte säger: jag upplevde en konstig känsla. Folk satt bara och pratade med varandra och skrattade. Plötsligt säger en man som jag inte kände igen: ja, vi väntar ju på den stora väckelsen som ska komma. Sedan satte han sig ned och folk fortsatte att prata och fika. Jag upplevde plötsligt en olustig känsla. Folk började gå runt och prata med varandra. Jag bad till Herren: hjälp oss Herre ut härifrån. Jag hinner inte mer än be denna bön, så faller Guds ande över mig och jag hör mig själv säga de här orden: förvänta er ingen jätteväckelse. Men, säger Herren, det kommer en tid när jag söker människor till frälsning. Människor kommer att bli räddade, några här, några där, samtidigt på flera platser där bönens ande är utgjuten, där det finns ett bedjande folk. Det blir en mycket hård tid. Böj er för mig, säger Herren. Då vaknade jag och det var mycket starkt. När jag skrev ner drömsynen på natten slog jag upp min bibel och läste följande. Psalm 105, 3-5. Beröm er av hans heliga namn. Glädje sig av hjärtat de som söker Herren. Fråga efter hans makt. Sök hans ansikte beständigt. Tänk på det underbara verk som han har gjort. På hans under och hans muns domar. Och så avslutar Göte. Och jag vill säga att Gud talar ju ett och detsamma till flera. Kanske till många. Och det här fick mig att tänka på den synen jag fick för många år sedan. Där det var ett kompakt mörker över Sverige. Men det Gud visade att det fanns många små eldar som brann. Där Guds folk samlades i ödmjukhet inför Herren. I bön och i trohet till honom och till hans ord. Bilden av krukmakaren och krukmakarens arbete, det kan vi se både i det korta perspektivet och i det långa perspektivet. Och jag menar så här, lerkärlet är ju ämnat att bli ett kärl till heder, läser vi i Paulus brev. Eller hedersamt bruk, som det står i gamla översättningen. Här i livet. Det är det korta perspektivet. Men i det långa perspektivet så pågår ju formningen hela livet och slutförs vid tidens slut. Eller vid livets slut. Men vi kan också se krukmakarens arbete i det lilla perspektivet och i det stora perspektivet. I det lilla perspektivet då gäller det varje enskild människa. Och i det stora kan det gälla ett folk, ett land. Som här, där det gällde Sydriket Juda. Jesus identifierar sig med krukmakaren. Och det profeterade också Zakaria om. Vi går till, eller börjar läsa från Zakaria 11 och vers 4. Så sa Herren min Gud. Bli en herde för slaktfåren. Till de som köper dem slaktar dem utan att straffas. Och de som säljer dem säger, lovad vare Herren att jag blir allt rikare. Inte heller deras egna herdar förbarmar sig över dem. Här beskrivs alltså falska herdar som skor sig på fåren. Och de övriga herdarna de tiger. Ty jag ska inte längre förbarma mig över dem som bor i landet, säger Herren. Se, jag ska överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De ska ödelägga landet och jag ska inte rädda någon ur deras hand. Och den här profetian uppfylldes ju bokstavligt år 70 i Israel. Men vem var kungen då? Eller konungen? Ja, vi går till Johannes 19 och 14. Det var påskens tillredelsedag omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er konung. De skrek, bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er konung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Kejsaren i Rom alltså. Och vi förstår, vi vet vad som hände år 70 när den här profetian gick uppfyllelse. Zakaria fortsätter. Och jag blev en herde för slaktfåren, det olyckliga fåren. Ordet olyckliga kan också översättas ödmjuka eller behövande, fattiga eller bedrövade. Jag tog två stavar. Den ena kallade jag nåd. Noam på hebreiska, det kan också översättas ljuvlighet eller Guds ljuvlighet. Och jag tror i 1917 års översättning det står ljuvlig ro. Och den andra staven då kallade jag endräkt. Och ordet på hebreiska det kan översättas rep eller band. Eller att man är sammanbunden, sammanbundna. Och jag tänkte på kärlekens band som Gud talar om i Hosea 11:4. Jag drog er med lena band, med kärlekens band, säger Gud där. Och Paulus skriver också i Efeserbrevet 4:3. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Så blev jag en herde för fåren. Och här talar alltså, här profeterar Zakaria orden som den gode herden säger. Jesus, många år senare. Och inom en månad förgjorde jag de tre herdarna. Jag blev otålig på dem. Och de fick i sin tur ovilja mot mig. Eller de avskydde och hatade mig, betyder det egentligen. Tre herdar här. Och det är ju en tolkning. Men förklaringen kan finnas i Jeremia 2:8. Om ledarna där i landet på den tiden. Det står prästerna. Frågade inte, var är Herren? Det som hade hand om lagen kände mig inte. Herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn, alltså framgångsprofeter, girighetsprofeter kan man säga, och följde sådana som inte kunde hjälpa. Så den här profetian pekar fram alltså på de ledare som ständigt förföljde Jesus för att hitta något att anklaga honom för, som vi kan läsa i Nya Testamentet. De föraktar, de hånar, förlöjliga, härda och förtala honom. Hela tiden höll de ju på att hacka på Jesus och höll på. Vers 9. Då sa jag till fåren, jag vill inte längre vara er herde. Det som håller på att dö, det må dö. Och det som håller på att förgås, det må förgås. Och det som blir kvar må äta upp varandra. Det här handlar alltså om att Gud utlämnar människan till sig själv och tar bort sin hand. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den för att upplösa det förbund som jag har slutit med alla folk. Det här kan man uppfatta, tolka kanske på lite olika sätt. Men det kan också översättas, såg jag i hebreiska, det förbund som jag har slutit med alla i folket. Så det tror jag är här att det syftar på det första förbundet då, det som vi säger det gamla förbundet som Gud slöt med Israel. För det var föråldrat och nära att försvinna, läser vi i Hebreerbrevet 9. Det skulle ersättas med det nya förbundet, eller det förnyade förbundet, som instiftades med Jesu blod. Det förklaras i Hebreerbrevet. Så upplöstes det på den dagen, och de olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var Herrens ord. För lärjungarna fick ju veta i förväg så vad som skulle ske med Jesus. Och jag sa till dem, jag syftade på ledarna, om ni finner för gott så ge mig min lön. Men om inte så låt det vara. Då vägde det upp min lön 30 siklar silver eller 30 silverpengar. Och Herren sa till mig, kasta det åt krukmakaren. Det heliga pris som det ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Zakaria fick ju gå in som en förebild för Messias och göra det Herren, sa. Så är det ofta i Gamla Testamentet att profeten ofta fick gå in som förebilder samtidigt som de fick profetera om Messias. Och 30 silverpengar känner vi naturligtvis igen. Den summan som Judas Iskariot fick för att förråda Jesus. Och i andra Mosebok 21 och 32, där är den summan det som var ersättningen för en slav och för en slav som var skadad. I Matteus 27 läser vi sen, om jag bara går inte dit och läser för det tar för lång tid, men vi läser där om att Judas ångrar sig. Han ångrar sig inte till omvändelse, ska vi veta. I grundtexten är det inte det ordet som är ångra sig så att man vänder om alltså, inför Gud. Utan han ändrade sig efter, han betyder ordet. Det är ett annat ord än det vi kallar ångra. Och han gick ju till de religiösa ledarna, men de var helt iskalla och likgiltiga inför hans situation. Och Judas kastade pengarna i templet, står det, innan han gick och tog livet av sig. Och eftersom det var blodspengar fick det inte läggas i offerkistan. Utan för pengarna köpte prästerna krukmakaråkern till en begravningsplats för främlingar, står det där. Den kallades sen blodsåkern. Och på den här platsen brukar krukmakaren hämta material när de gjorde kärl till templet i Jerusalem. Och den åkern låg i Hinnoms sons dal. Och där blev sen Judas begravd. Han var en främling för Jesus, kan man säga. De här 30 silverpengarna i templet, det var som en betalning till Gud. Det var en väldigt, väldigt liten summa. Jesaja profeterade i kapitel 53, vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Vi ska komma ihåg att krukmakaren har sårmärkta händer. Det står i Hebreerbrevet 4 att han lärde sig lydnad genom lidande och blev prövad i allt men var utan synd. Därför har han också medlidande med våra svagheter. Och han har makt att förlåta synd. Jesus och hans verk ansågs värdelöst. Men att förkasta Jesus är att förkasta sitt rätta värde. Vi läser Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Alltså Jesus är Gud. Och ordet blev kött, vers 14. Gud blev människa, sann Gud och sann människa. Och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, doxa på grekiska. En härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Vad såg de? Jo, de såg att allt Jesus sa och gjorde var bevis på att han och fadern är ett. För Jesus uppenbarade ju vem Gud är. Och i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten, doxa på grekiska, från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och det här med härlighet, det har ju kommit en del frågor om det. Så jag nämner bara det här. Härlighet på grekiska i Nya Testamentet heter doxa. Och det kan översättas rätt värde. Och hur någon verkligen är, betyder ordet härlighet. På hebreiska heter det kavod, och som översätt härlighet kan också översättas ära, majestät, rikedom och tyngd. Och tyngden beror på värdet. Det är tungt, därför att det är värdefullt. Det är som vi säger ibland, hans eller hennes ord väger tungt. Då har det stort värde, det har betydelse. Lerkärlet, det är ett enkelt kärl, men det är ämnat att bära livets dyrbara skatt, Guds härlighet, Jesus. Det är lerkärlets hela syfte, och där i ligger lerkärlets sanna värde. Vi läser andra Korintherbrevet 4 och vers 6. Till Gud som sa: ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet, alltså kunskapen om hur Gud verkligen är, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt, alltså Guds härlighet, Jesus, har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och att ha skatten Jesus inom sig, det innebär att du har Guds närvaro i ditt liv. Det innebär att du får ditt rätta och sanna värde tillbaka. Det innebär att du blir det Gud har avsett och skapat dig att vara. Och att du får den helige andes inspiration. Som gåva. Kraften att följa Jesus. En ny drivkraft. Krukmakarens arbete på drejskivan beskriver Guds arbete med sitt folk. Jag vill säga att det beskriver Guds tålamod och vår bräcklighet. Lerkärlet är ett bräckligt kärl. Det beskriver Guds trofasthet trots våra misslyckanden. Men också vad som händer om vi vänder Gud ryggen. Att forma leran, det kräver stor känslighet och mycket tålamod. Janne och jag gick bibelskolan i Saronkyrkan, ABC bibelskola, 92-93, och det var ju där som vi träffades. Och varje termin fick vi välja ett praktiskt ämne. Och en termin valde jag drejning, keramikkurs. Jag har hållit på med konst hela mitt liv. Jag hade tecknat och målat hela mitt liv. Så jag tyckte det där kunde passa. Det här vill jag prova. Men det blev alltid likadant. Det började med en hög kruka och slutade med ett platt fat. varje gång. Jag vet inte om ni har prövat, men det var lite, det var ganska förödmjukande faktiskt för mig, men jag fixar inte. Jag har kvar någon mindre liten kruka, men den gjorde jag inte på drejskivan då, den gjorde jag med annan teknik. Det var inte lätt. Men jag lärde mig en del som jag tyckte var väldigt intressant. Man måste ha lagom med vatten för att inte leran ska torka. Och luftbubblor, alltså det som är uppblåst i leran, det måste tryckas bort. Annars kommer kärlet att spricka i ugnen. Bilden, va? Annars kommer kärlet inte att tåla prövningen. Och de här luftbubblorna, de trycker man där. Man pressar uppifrån, trycker för sidorna, trycker, pressar, medan hjulet snurrar. Och den här formningen gäller förstås alla lerkärl, oss alla. För det som inte tål prövning, det är inte mycket värt. Paulus, han skrev så här i andra Korinthierbrevet 12:10. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest, eller trångmål som det kan översättas, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Han var svag i sig själv, men kraften var ju Guds. Det var Jesus. Men de här två orden, nöd och ångest, eller nöd och trångmål, tycker jag beskriver krukmakarens rörelser med leran. För nöd, ordet för nöd, klipsis på grekiska, jag kan inte grekiska så jag vet inte hur det uttalas, men ni vet, man studerar grundtexten från bibelprogram och så. I alla fall, det betyder nöd, eller att pressa, trycka. Och trångmål, det ordet, det betyder att tränga från alla sidor. Man trycker och man pressar och man trycker, pressar och trycker. Och drejskivan snurrar. Och den kan gå fort. Omständigheternas hjul, kanske vi kan kalla det. Det kan verka utom kontroll för oss. Men krukmakaren har kontroll. Och vi kan tryggt överlåta oss till mästarens händer. För han formar i kärlek. I kärlek. Men som sagt, luftbubblor måste bort. Luftbubblan som heter självsäkerhet och kanske ett visst mått av högmod måste bort i Simon Petrus liv. Han hade en väldigt hög bekännelse. Han skulle aldrig svika Jesus om så alla andra svek. Så kom förnekelsen när han prövades och Petrus var förtvivlad. De stora orden visade sig vara luft. Och bildligt talat kan man säga att luftbubblan i Petrus sprack och luften gick ur. Men innan förnekelsen hade Jesus sagt, och det läser vi i Lukas 22:31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och i Romarbrevet 8:34, det kan vi läsa att Jesus också ber och manar gott för oss alla. Och där står, som det står, att sålla er som vete, rensningen av vetet, det är ungefär samma som luftbubblorna i leran som måste tryckas bort. Våra misslyckanden är nog inte några större problem för Jesus, för mästaren, krukmakaren. Det viktiga är att vi stannar kvar på drejskivan. Att vi stannar kvar hos honom. Och att vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Som det står i 1 Petrus 5:6. För det Gud hade påbörjat i Petrus liv, det ämnade han att slutföra och fullborda. Och det han har påbörjat i ditt och mitt liv, det ämnar han också att slutföra och fullborda. Bara vi stannar kvar. Det finns många olika luftbubblor, men jag vill nämna luftbubblan bitterhet som också måste bort. Den luftbubblan, den kommer av att hysa agg mot någon och ovilja att förlåta. Jag har berättat det här förut, men jag vill nämna det igen. Det var en så stark läxa för mig, det är ju många år sedan nu, när jag nyss hade kommit tillbaka till Jesus och överlåtit mig. Och jag hade mycket agg mot min hemförsamling där jag växte upp. Jag tyckte verkligen att jag hade orsak att anklaga dem. Jag tyckte jag hade helt rätt alltså. Och så låg jag på knä vid min köksstol. Det var min böneplats, min heliga plats som jag kallar det. Och talade om det här för Jesus i bön. När jag tydligt hör en röst inom mig. Men din bitterhet är synd inför mig. Bitterhet. Alltså jag var ju i det närmaste chockad. Jag blev totalt träffad. Jag kan säga att den luftbubblan sprack och luften gick ur mig. Det var inget annat än att be om förlåtelse och bekänna sin synd. Och Jesus gjorde under. Han bytte ut min bitterhet mot sin kärlek till min hemförsamling. Och jag var fri och kunde se klart. Och nu kunde jag se, jag kunde fortfarande se det som inte var bra, det som var fel och det som hade varit lagiskt. Men jag kunde också se det som var gott och rätt och bra. Jag kunde se tillbaka utan förakt eller agg och istället känna tacksamhet. Och i det började, i den stunden började den helige ande undervisa mig från Guds ord om sånt jag inte hade sett eller förstått innan. Och det är sånt som jag fortfarande lever alltså så starkt i när jag ser det han öppnar mina ögon för att förstå. Det står i 3 Mosebok 19 och vers 18. Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Och det är ju samma som Jesus säger och verkligen visar. Och här gäller ju att vi prövar oss själva. Vi kan inte fortsätta att leva i anklagelser och agg inför Gud. Det håller inte. Och den här luftbubblan, den kan ju uppstå många gånger i livet. Paulus skriver också om olika slags kärl. 2 Timoteusbrevet 2:20. Han skriver om några till heder och andra till vanheder. Och det sista då gällde det här, det Paulus skriver om här i Timoteusbrevet, det var människor som spred falska läror. Man kan säga att de sprider luftbubblor som leder till andligt högmod och kötslighet. Men så skriver han, den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Det har stor betydelse hur vi lever alltså. Men här också uppmanas vi att hålla oss borta från sådana kärl som leder till vanheder. Och som exempel vill jag nämna Farao som förhärdade sitt hjärta mot Gud. Kung Kores blev tvärtom ett Guds redskap för att befria Guds utvalda folk. Båda fick tjäna Guds syfte. Den ene till heder, den andra till vanheder. Efter uppståndelsen, då ställde Jesus senare 3 frågor till Petrus om hans kärlek till Jesus. Och Petrus bekännelse var betydligt försiktigare nu, men den var äkta. Och efter varje svar som Petrus gav kom en uppmaning och en kallelse från Jesus. För mina lamm på bete var det första. Var en herde för mina får var det andra. För mina får på bete var det tredje. För Petrus skulle bli ett kärl till heder. Eller till hedersamt bruk. För att tjäna andra. Inte genom att sträva efter en position. Den strävan, den var korsfäst med Kristus. Nu när Petrus hade vänt om. Och Guds vilja och mål med oss, var och en, är ju att vi blir kärl till heder. Vi längtar och ber om en äkta väckelse i Sverige. Och jag tror ingen av oss kan säga, klappa oss för bröstet och säga, jag har gjort allt rätt. Jag kan i alla fall inte göra det. Men vi kan alla be om Guds nåd för oss själva och varandra och andra. Och vi kan be om att få vara kärl till heder. Det Jesus har ställt oss var och en. Och be om att vi får vara förberedda och med i det bedjande folket som han vill och kan använda. Det kan vi be om. Och det ska vi be om. Och om vi har misslyckats, då står det att han började om igen. Vi kan be som det står i den här gamla älskade sången. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap åt dig. Jag läser första versen. I min mästares hand synas skärvor av ler, av ett käril som misslyckat var. I sitt hjärta han sörjer, ty genast han ser, av förhoppningar intet är kvar. Men i ömmande kärlek han börjar igen, han vill skåda sin avsikt däri. Då han formar det åter, kan hända det än, dock ett hedersamt käril kan bli. Och sen kommer du kören igen. Börja om än en gång i mitt liv. Amen. Jag tackar Jesus att du är den store krukmakaren. Bildligt talat. Och du formar oss enligt din vilja. Tack att vi får be om detta. Vi ber att vi alla ska få vara kärl till heder som du kan använda. Som du vill, Jesus. Tack att du formar oss. Du helgar oss och renar oss. Förlåter, upprättar, helar och läker. Och tack att vi nu också får ta en stund och be för, särskilt för andra människor som har bett om förbön idag.